السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فتشترة قوينهم كتاب أدب المفرد of إمام المحدثين إمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، denna välsignade bok som tar upp den islamiska karaktären och moralen. Och det är bland de bästa av böcker som har skrivits i denna fråga. Och vi talade i förra lektionen om vikten av att ära och ta hand om sin gäst. Kommer ni ihåg det? Speciellt den som kommer på besök från en resa. Och vi nämnde några hadither i det ämnet och de olika åsikter som finns där. Och författaren säger här, kapitlet om att en man själv tar hand eller själv tjänar sin gäst. Kapitlet om att mannen själv tjänar sin gäst eller sin besökare. Och där nämns hadith Abu Usayyid As-Sa'idi radiyallahu anhu, som säger att profeten alaihi salam blev bjuden på ett bröllop, på en bröllopsfest eller på hans bröllopsfest. Och hans fru, yani Usaids fru, Abu Usaids fru, jobbade den dagen åt gästerna. Trots att hon var el-arus, eller hon var den som skulle gifta sig. Och då så sa hon, vet ni vad jag har yani gjort för dricka till Rasulullah alaihi salatu wassalam på natten? Yani jag la en viss dryck, en viss frukt i över natten för att göra en dryck till profeten alaihi salatu wassalam. Och denna hadith är sahih. Ja. Här nämner då Imam Bukhari att man själv kan jobba åt sin gäst. Och vi nämnde i förra lektionen visheten bakom detta. Till exempel, om du får hem gäster och du säger till din betjänt, om du nu har en sån, han arbetar åt dig, du säger, hämta maten. Det är okej. Eller du går och hämtar maten själv och ställer fram den framför gästen. Du tar vattenkannan, du häller upp vatten till gästen. Vilken av de här två scenarierna tror ni får gästerna känna sig mer bekväm? Den sista, eller hur? Att du verkligen själv gör dessa uppoffringar för din gäst. Du jobbar själv åt gästen. Okej. Okay. Den här hadithen handlar då om Abu Usayyids bröllopsfest. Och där nämner han att hans fru då jobbade den dagen. Och här har vi också en fa'ida som Sheikh Albani nämner i hans bok Adab al-Zifaf. Då han säger att denna hadith visar att det är la'bas, det är tillåtet att kvinnan jobbar med att servera gästerna. Att hon själv gör det. Alltså männen. På bröllopsfesten. Så länge hon täcker sig korrekt. Och man är säker att det inte blir någon fitna. Det blir ingen yani prövning av detta. Och det här nämner han i hans bok Adab al-Zifaf. Att om en broder har en bröllopsfest. Och det inte finns någon som kan hämta mat från köket eller kaffe eller någonting. Så kan hon komma in och servera detta. Och det är något som många idag skulle få fnatt om det skedde. De skulle bara, va? Vad händer? Vad gör hans fru här? Och så vidare. För deras bristfälliga kunskap om islam. Men på villkor av att hon täcker sig. Och som vi sa, det var något som sahabas kvinnor gjorde. Och våra kvinnor är inte bättre än sahabas kvinnor. Men det kan hända att vi lever i en ondare tid. Och där det är bättre och kanske säkrare att låta bli. Men om det skulle ske så är det inte haram. Att en kvinna kommer in och serverar maten och så vidare så länge hon täcker sig korrekt. Och hadithen bevisar också, som ulema nämner, att Abu Usaids fru hade gjort en dricka, en saft som man gjorde förr i tiden, som kallas för nabid. Och det är att man lägger frukter i vatten under natten. Och så blir det som en saft på morgonen. Okej? Okay? den gamla tidens saft var att man gjorde på det här sättet. Du lägger några dadlar i vatten och dricker vattnet på morgonen och det blir som en söt juice. Och det här hade hon förberett specifikt för profeten Muhammed alaihi wasallam, som då självklart var hedersgästen på den här mottagningen. Och då säger ulema att det här bevisar att det är tillåtet att särskilja en av gästerna med någonting bättre än vad de andra gästerna får. På villkor av att de andra gästerna inte tar illa upp. Hänger med? Att du bjuder flera personer och det kanske kommer, din far är där, en sheikh är där, någon person av respekt är där. Och han får någonting som de andra inte får. Taib. För att ära honom. Att han är den speciella ärade gästen. Om man vet att de andra är lugna med detta, så varsågod. Men om man vet att de andra tar illa upp, så är det bättre att låta bli. Ja. Vi går vidare. Kapitel 318. Kapitlet om att mannen försörjer sin familj. Bab nafaqat ar-rajul ala ahli. Kapitlet att mannen försörjer sin familj. Och där nämner författaren fyra stycken hadither. Den första berättas från Thauban radiyallahu anhu, som säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att från de bästa av dinar, yani mynt eller valuta som fanns på den tiden, är den dinar som en man spenderar på hans iyal, på hans barn, hans familj. Och dinar som han spenderar på hans kompanjoner eller sällskap, fisabilillah. Och den dinar som han spenderar på hans djur, fisabilillah. Och då så sa Abu Qilaba, som berättar hadithen, att han började med sina barn. Och vilken person får en större belöning än den man som spenderar på sina små barn? Hatta yughniyahum Allahu azza wa jall. Tills Allah azza wa jall själva låter dem försörja sig. Ja. Och denna hadith är sahih. Så här nämns då belöningen av att försörja sin familj. Och det är någonting som är wajib för mannen i islam. Ni som är gifta och ni som inshallah ska gifta er kommer att ha den här försörjningsskyldigheten. Att försörja sin familj. Så gott man kan. Att betala hyra, köpa mat och liknande saker. Och det här kan ibland kännas jobbigt för vissa personer. Du vill göra andra saker med pengarna. Du vill investera, du vill åka på semester och så vidare. Men då ska du veta att det finns en enorm belöning i att försörja sin familj. Att när du går och handlar, du köper mjölk, du köper bröd, du betalar hyran, så gör du faktiskt en god gärning i islam. Och det är den bästa formen av sadaqa. Att ge sadaqa till främmande människor som är i behov är bra. Men att ge till sin egen familj är bäst. Är steget bättre. Och så är det när man ska ge sadaqa. Vem är mest berättigad till din vänlighet och till din sadaqa? Jo, det är de som står dig närmast. Och därför så sa Rasulullah alaihissalam att den givande handen är bättre än den tagande handen. Wabda bimen ta'ul. Och börja med den som står under dig, yani den som du tar hand om. Din mor, din far, din syster, din broder. Wa adnaka fa adnak. Och sen ju närmare, ju närmare. Och den hadithen finns i Tabarani och Sheikh Albani nämner att den är sahih. Yani, här nämndes personens mor och far och så vidare. Det är kanske en person som inte är gift. Men att man börjar med de som står en närmast. Och det är inte ma'akul, det är inte logiskt. Att man sitter och skickar pengar till andra sidan jorden medan en egen far och mor eller barn eller fru inte har mat i magen. Eller hur? Så självklart börjar man med de som står en närmast. Nej. Och han nämnde också Abu Qilaba att profeten a.s. började med barnen. Yani för att de är viktigast. Han började med det som är viktigast. Att man försörjer sin egen familj tills de själva kan stå på benen. Tills barnen blir stora och kan stå på benen. Han nämner sen hadith Abi Mas'udin al-Badri radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa." Att den som försörjer sin familj, spenderar på sin familj, wa huwa yahtasibuha, samtidigt som han förväntar sig belöning, för honom kommer det vara sadaqa. Okej. Belöningen för sadaqa är för den som ger och försörjer sin familj. Men här nämns ett villkor. Och vad är villkoret? Att han har ihtisab. Inte bara att han går och handlar på Willys, han betalar hyran. Uff, vad jobbigt. Och det bara svider i fickan och han tycker det är en börda. Nej, han ska ha ihtisab. Han ska ikhlas. Han gör detta för Allahs skull i hopp på Allahs belöning. Som det kommer att nämnas i en kommande hadith här. Att han gör det för Allahs skull. Då finns belöningen att vänta. Men gör man det för att visa upp sig eller någonting annat, så finns det ingen belöning. Och gör man det utan avsikt, så har man gjort vad som kallas för bara'atu dhimma. Du har, vad kan man säga, yani tagit upp skuld, du har ingen skuld eller du har ingen synd på dig själv. Men du har ingen speciell belöning att hämta heller. Så vikten av att ha en god avsikt när man gör denna vardagliga gärning av att försörja sin familj. Ja. Och här nämner också eller en annan sak. Om det är en ibadah, det är en dyrkan, det är en god gärning, det är den bästa sadakan att försörja sin familj. Då är det här indirekt också en uppmaning till att gå och arbeta. För du kan inte praktisera denna sunna, denna plikt, utan pengar. Du kan inte försörja din familj om du tar pengar. Du kan inte få den här belöningen om du inte försörjer. Vilket gör att gå ut och jobba. Tjäna dina pengar och spendera dem på din familj. Hänger ni med? Och det här är också en uppmaning till alla de som är arbetslösa och de som är lata och de som inte vill jobba. Att sluta upp med detta och ta sig i kragen, ta en utbildning och ge sig ut i arbetslivet och tjäna sina egna pengar. Och som vi nämnde i hadithen, att den givande handen är bättre än den tiggande handen. Vi muslimer ska inte vara de som tar bidrag, vi ska vara de som ger bidrag. Är det inte så? Så att man har izza, man har ära, man har denna respekt. Att man är en person som är oberoende, man klarar sig själv, man är självförsörjande. Och förnedra sig inte genom att gå och tigga till andra människor. Om det inte är nöd. Men jag har hört om vissa som är bekväma med att få bidrag. Hemma, inte sjukskriven. Han kanske är sjuk, det är ursäktat. Men han är bara lat. Han pallar inte jobba och han går till arbetsförmedlingen. Han ljuger, låtsas söka jobb. Och nöjer sig med att få en låg summa. Och vissa skäms inte. Han beter sig på det här sättet och skickar ut sin fru att jobba. Och hon är den som försörjer. Och sen ska hon vara den som tar hand om barnen och lagar mat och städar huset. Och han, mashallah, har sovmorgon och chillar och spelar dataspel hela dagen. Vad är det här för man? Skäms han inte? Wallah, jag har hört om sådana hans berättelser. Och sen han säger, mashallah, jag är selfie. Vad är det selfie här? Ha? Allah musta'an. Ta'addab, yani, skäms. Bete dig som en man. Allah musta'an. Sen nämner författaren en hadith från Jabir ibn Abdullah, där han sa att en man sa: "Ja Rasulullah, jag har en dinar. Vart ska jag spendera den?" Och då säger han: "Spendera den på dig själv." Mannen säger: "Jag har en till dinar." Han sa: "Spendera den på din khadim eller på dina barn." Khadim yani betjänt. "Eller på dina barn." Och mannen säger, nah. Och där slutar den här hadithen. Och den har nämnts en annan riwaya som också är autentisk. Där frågar mannen, han säger: "Jag har vissa dinar." "Ajo." "Var ska jag spendera dem på?" Så, mannen, så profeten a.s. säger, spendera dem på dig själv. Och mannen säger, jag har en till dinar. Han sa, spendera den på din fru. Och sen sa han, jag har en till dinar. Han sa, spendera den på dina barn. Han sa, jag har en till dinar. Han sa, spendera den på din khadim, på din bekänt. Och då sa mannen, jag har en till dinar. Han sa, inte absorbe. Var ska jag spendera den? Du vet bäst vart du ska lägga den. Okej, okay. Den här hadithen nämner lite mer. Så här kommer den här sahabin. Här har vi också en faida. Att om man vill investera, man vill ha belöning, man vill lägga sina pengar på det bästa projektet där det finns mest och störst behov, så kan man vända sig till en person av kunskap för att få rådgivning. Vart är det bäst att ge sadaqa? Var kommer pengarna att gynna mest? Ibland lägger folk sin sadaqa på vissa organisationer som är högst tvivelaktiga. Där pengar försvinner i administrativa avgifter eller kanske rent av hamnar hos någon sekt för att pengarna hamnar till något annat än vad syftet var menat till. Så att man är försiktig. Vart lägger man sina pengar och vart är störst behov? Vart är störst belöning? Så mannen kommer och frågar, var ska jag ge den här extra dinaren som jag har? Och då säger profeten al-Islam, på dig själv. Yani, vad är du behov av? Så att du inte går och slösar dina pengar och sen är du behov av att tigga av andra människor. Utan täck dina utgifter först. Betala din hyra, betala det du ska hyra, det du ska betala och så vidare. Yani, täck dina egna utgifter först. Och sen nämnde han din fru och sen dina barn. Så att familjen, ser vi återigen, kommer först. Ens fru och ens barn. Och sen nämndes el-khadim. Ens slav eller ens tjänare. Och det kan här betyda att man hjälper honom att köpa sig själv fri. Hjälper honom att bygga upp en ekonomi så att han själv kan köpa sig fri en vacker dag. Som vi kommer att nämna i kommande hadith. Naam. Och sen säger mannen, och jag har en till dinar, vart ska jag lägga den? Han säger, du vet bäst. Yani, kolla själv vart du kan investera den. Ja. Taib. Nästa hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa, det finns fyra denanir, fyra stycken dinar. En dinar som du ger till en miskin, en fattig. Och en dinar som du ger till en slav. Och en dinar som du ger fi sabilillah. Och en dinar som du ger till din familj. Afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Och den bästa av dem är den som du ger till din familj. Och en annan riwaya, den med störst belöning är den du ger till din familj. Och den hadithen finns också i Sahih Muslim. Så han nämnde profeten a.s. också fyra olika mottagare av din sadaqa, din välgörenhet. Och den första var en miskin, en fattig. Och miskin är synonym på fakir. En person som är i behov, en person som är i nöd eller behov. Att hjälpa fattiga. Och att hjälpa raqaba. Raqaba betyder här en slav. Och det kan betyda två saker. Att man köper slaven fri. Vilket är någonting som islam har uppmanat till. Att fria slavar. Man köper honom och friar honom för Allahs skull. Och islam har också öppnat för dessa människor att köpa sig själva fria. Att de jobbar åt sin sayyid och jobbar på fritiden och samlar pengar. Och sen köper de sig själva fria. Till skillnad från det slavsystem som funnits hos andra. Där man liksom jobbar på bomullsfältet tills man kraschar. Eller man läggs som sardiner i en båt och sen är ni bara dö som boskap. Utan islam har kommit med att är ni fria dem och ge dem rättigheter och så vidare. Nah. Och sen så nämnde han en dinar som du ger fi sabilillah för Allahs skull. Och fi sabilillah kan omfatta många saker. Och sen nämnde han, och den dinar som du spenderar på din familj. Och det är den bästa. Den med störst belöning. Den som du ger till din familj. Så här finner vi återigen vikten av att spendera på sin familj och att det är den största belöningen, den största sadaka. Ja. Och som vi sa innan, folk ibland glömmer bort detta. De tänker sadaka, det är den här boxen i moskén. Det är att ge till någon behövande. Det är också sadaka. Men sadaka är också i hemmet. Ja. Författaren säger kapitlet att man belönas för allting, till och med den matbiten som man lägger i sin frus mun. Och han nämner där den kända hadithen från Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam sa att vad du än spenderar och du söker Allahs azza wa jals ansikte, så kommer du att belönas för detta, till och med den tugga, alltså den matbit som du matar din fru med. Och denna hadith är också autentisk. Den finns i Sahih Bukhari. Här nämndes det också återigen det här med avsikt. Att allting du spenderar, allting du ger, det goda du gör belönas du för. Men om du gör det och söker Allahs välbehag, du söker Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämndes återigen villkoret av el-ikhlas, att ha uppriktighet. Och det är en förutsättning för att få den här belöningen. Taib. Och här nämner ulema som Nawawi och andra att den här hadithen är ett bevis på att man också kan få belöning för vardagliga saker. För den här hadithen är någonting mer än att bara försörja sin familj. Utan här nämndes att ta en matbit och lägga i sin frus mun. Och att göra så här, att hon kan ju äta själv, eller hur? Men det är en form av gärna kärlek och gott beteende mellan makarna. Och ni vet, man kan mata, lägga en chokladbit eller någonting i hennes mun för att öka kärleken. Och hon kan göra så på dig också, Taib. Att det här är någonting vardagligt. Det är ingenting som har nämnts att den som gör så får någon speciell belöning eller någonting. Men gör man det för Allahs skull, för att öka kärleken och så vidare, så får man då belöning för detta. Så om man får belöning för en sån här liten sak i religionen, så kan man också få belöning för större saker i religionen. Och av denna princip så säger då ulema till exempel att en person kan belönas för att äta, för att sova, för att gå och gymma eller vad som helst, om det finns en god avsikt bakom det hela. En avsikt där du vill komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Du äter för att bli en starkare muslim. Du äter för att kunna fasta. Du sover för att kunna gå upp och be på natten. Kunna gå och be fajr. Kunna gå och arbeta. Och försörja din familj. Vilket vi sa också är en form av ibadah. Att man är fi sabilillah. Som det nämns i vissa hadithen. Och du sover med denna avsikt. Då blir också din sömn ibadah. Blir också dyrka. Så länge man då har ihtisab. Och söker Allah subhanahu wa ta'alas belöning i detta. Nästa kapitel, bab du'a idha baqiya thuluthul layl. Kapitlet om att göra du'a i den sista tredjedelen av natten. Och där nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah tabaraka wa ta'ala stiger ner den sista tredjedelen av varje natt till den lägsta himlen. Tills slutet på den sista tredjedelen av natten. Och Allah säger: vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Vem är det som ber mig så att jag kan ge honom? Vem är det som söker min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och denna hadith är autentisk. Ja. Här säger då författaren att göra dua. Kapitel att göra dua den sista tredjedelen av natten. Och vi har talat tidigare om att göra dua. Och vi kanske också har varit inne på det här med att dua besvaras vid vissa tidfällen. Vissa tidpunkter. Är det inte så? Det som kallas för awqat, ijabat dua. Tidpunkter och tillfällen där ens dua har större chans att bli besvarad. Och här har vi just en sådan. Och det kanske är bland de bästa. Den sista tredjedelen av natten. En fråga. Hur räknar man den sista tredjedelen av natten? Hur räknar man natten? Det nämns vissa hadither. Första tredjedelen, hälften av natten eller sista tredjedelen av natten. Hur räknar man natten? Från Maghreb till Fajr. Om man delar det på tre då. Eller om man ska till exempel veta halva natten, så delar man det på två. Så att halva natten beror på sommaren och på vintern. Det är helt olika. På sommaren kanske sista tredjedelen av natten är 30 minuter. Medan den på vintern kanske är 4-5 timmar. Så sista tredjedelen av natten är den bästa tidpunkten att göra dua på. Och det är också, som ulema nämner, en tidpunkt då folk, en tidpunkt som de flesta av människor försummar. De flesta människor sover den här tiden, försummar den här tiden och tar inte vara på den här tiden. Så det som står i bön, i sujud till Allah Azza wa Jal, i dua, den här tidpunkten är väldigt unik. Han har inte majoriteten av folk med sig, utan majoriteten av folk ligger och sover eller slösar bort sin tid på andra saker. Så det är en väldigt unik tid. Och i den här mäktiga hadithen, som kallas för hadithen Nuzul, hadithen om Allahs nedstigning, så nämner profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam att Allah azza wa jalla stiger ner till den lägsta himlen den sista tredjedelen av natten. Och Allah azza wa jalla ställer dessa tre frågor till änglarna. Vem är det som ber mig så att han kan få? Vem är det som frågar mig så att jag kan ge honom? Och här finner vi att Allah säger, vem är det som gör dua till mig den här tiden så att jag kan ge honom det han vill ha? Vem är det som frågar mig så att han kan få det han frågar om? Inte det här är en av de starkaste bevisen på att dua är besvarad den här tidpunkten? Är det inte det? Ey wallahi. Så det är egentligen att, som att man säger till er, går ni upp och ber den här tiden, kan ni be Allah om vad ni vill. Ni kan önska vad ni vill. Och inshallah ni kommer att få det. Subhanallah. Och det är också en av de bästa av tillfällen att be om Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Då Allah säger, vem är det som ber om min förlåtelse så att jag kan förlåta honom. Så att be om förlåtelse är någonting man gör hela tiden. Men det är extra starkt och viktigt just den här tidpunkten, den sista delen av natten. I den här hadithen så nämner då profeten alaihi salatu wassalam att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen. Och den här hadithen är någonting som, alhamdulillah, vi läste den, vi förklarade den, och ingen inshallah har något problem med hadithen, eller hur? Men det finns vissa ahlul bidah som har opponerat sig denna hadith. Från al-Mu'tazila, al-Jahmiya och idag mer specifikt al-Asha'ira, som är väldigt utspridda. De har alla förvrängt innebörden av denna hadith. De säger nej, Allah stiger inte alls ner till den lägsta himlen. De förnekar detta. Och de förnekar de flesta av Allahs egenskaper. Och det här är något som vi tar avstånd ifrån. Och Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han nämner den här hadithen, att den har berättats från 28 sahaba. Den är mutawatir. Yani det råder ingen som helst tvivel om att denna hadith är autentisk. För den har nämnts från så många håll att de omöjligt kunnat ljuga ihop den. Den är autentisk. Det råder inget tvivel om detta. Att denna hadith är sahih. Tayyib. Dessa 28 sahaba som berättat hadithen, var ju de mest vältaliga. Var ju de som förstod Koranen och sunnan bäst av alla. De har alla berättat den med dessa ordalag. Att Allah, våran Herre, stiger ner. Okej? Ahlul Bid'a säger nej. Det kan omöjligt betyda detta. Utan hadithen måste betyda någonting annat. Den betyder till exempel Allahs änglar stiger ner. Ja. Eller de säger Allahs rahma stiger ner. Eller Allahs beordring stiger ner. Okej? Okay? För de säger, om vi säger att Allah stiger ner, då har vi liknat Allah vid skapelsen och så vidare. Nej, då har vi inte alls det. Tayyib. En fråga. Varför sa profeten Muhammad a.s. Allah stiger ner? Om han menar Allahs beordring stiger ner. Varför sa han inte direkt Allahs beordring stiger ner? Eller hur? Om han nu ville säga detta till sahaba. Varför sa han till 28 sahaba Allah stiger ner? Eller hur? Är det inte väldigt starkt argument? Tayyib. Då kanske någon säger, men det var underförstått. Okej. Okay. Sahaba, när de berättar vidare hadithen. Dessa 28 sahaba. Till hundratals av tabi'in. Ingen av dem sa, men det betyder Allahs beordring stiger ner. De berättade hadithen vidare, Allah stiger ner. Och de i sin tur berättade vidare, Allah stiger ner. Ingenstans i kedjan kommer det att någon förklarade med att det betyder egentligen Allahs beordring eller Allahs änglar eller Allahs rahma stiger ner. Eller hur? Varför? För att sahaba radiyallahu anhum, de var på denna madhab, denna förståelse av islam, ammiruha kamaja'at. Som Salaf sa, ta emot texterna så som de har kommit. Bila kejf. Utan att säga hur. Allah säger det är så, kallas det är så. Sami'na wa ata'na. Och vi vet att utgångspunkten när det kommer till Allahs egenskaper är lam yakun lahu kufuwan ahad. Att det finns ingenting som liknar Allah. Laysa kamithlihi shay. Finns ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här aslen finns inte i våran fantasi. Allah kommer ner, hur? Den frågan finns inte. På ett sätt som passar Allahs majestät. Vissa av salaf, de konfronterade dessa jahmiya. Och de sa, vi förnekar en herre som kommer ner. Och då så sa Fudail radiyallahu anhu, den stora imamen. Han sa, och jag tror på en herre, yef'alu ma yasha. Jag tror på en herre som gör vad han vill. Du förnekar Allah och hit och dit. Kallas. Jag tror på Allah Azza wa Jal att han gör exakt vad han vill. Är det inte så? Och därför subhanallah, ahl sunna wal jamas aqida är enkel. Du behöver inte gå på något universitet, studera hur man ska bortförklara hadither och sen ha de olika åsikter i hur man ska bortförklara hadithen. De är själva inte ens överens. Och deras bortförklaringar motsäger också hadithen. De säger nej, det betyder Allahs änglar stiger ner. Tayyib. Billahi alaikum. En fråga. Är det halal för Allahs änglar att säga, vem är det som frågar mig så att jag kan ge honom? Vem är det som ber om min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Ser Allahs änglar på det här sättet? Är det Allahs änglar som försörjer och ger och accepterar våran dua och förlåter våra synder? Eller är det Allah Azza wa Jal? Hänger ni med? Så att hadithen själv tillbakavisar denna påhittade förklaring. Att det skulle vara änglarna som kommer ner. Allah Azza wa Jal den som kommer ner. Allah Azza wa Jal den som säger dessa ord. Förstår ni? Och därför säger Ibn Taymiyyah en väldigt fin sak. Han säger att du kommer aldrig hitta en person från Ahlul Bidda som försöker att använda ett bevis från Koranen eller Sunna. Ett autentiskt bevis som kommer att vara till hans fördel. Det finns inte. Beviset han använder kommer vara ett bevis mot honom. Och gå igenom, plöj igenom alla Ahlul Bidas argument. 1400 år, du kommer finna detta. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Skulle det vara för någon annan än Allah skulle ni finna mycket ikhtilaf. Yani Allahs texter, profetens hadithir alaihi salam kan inte tyda på någonting annat än sanningen. Så det går inte att använda ett autentiskt bevis för att bevisa någonting som går emot islam. Det finns inte. Det går inte. Och därför ibland behöver man inte gå speciellt långt när man tillbaka visar Ahlul Bidda. Utan granska deras egna så kallade bevis. Hur är det autentiskt? Det är första frågan. Två, hur har de förstått eller förvrängt detta bevis? Och sen så svarar man på beviset.
Okay.
Så denna hadith, mashallah, är väldigt mäktig. Och den är en uppmuntran för oss att ta vara på den här tiden. Har man möjligheten, så är den bästa tiden att be witter på den sista delen av natten. Och därför så sa också Rasulullah alayhi salatu wassalam att den av er som kan ska be witter den sista delen av natten. Men den som känner att han kanske inte kommer att vakna upp, ber witter innan han sover. Yani den bästa tiden att be witter och qiyam al-layl är innan fajr, den sista delen av natten. Men vet man från sig själv att man sover väldigt tungt, man har jättesvårt att vakna och man försover sig, så är det bättre att be witter innan man sover. Okej? Okay? Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet Qawlu rajul fulan ja'dun aswad aw tawil qasir yuridu sifa wa la yuridu al-ghiba. Kapitlet att en person säger den här personen är svart eller han är lång eller han är kort, och han avser med detta att beskriva personen, inte att baktala personen. Vi har talat om baktal, riba, i tidigare kapitel. Och vi har sagt att det är haram att baktala i islam. Är det någon av er som minns definitionen av riba? Vad är definitionen av riba, baktal? Nej, sin. Profeten alaihissalam definierade baktal med att man nämner sin broder med vad han ogillar. Man nämner någonting om en muslim som han ogillar. Då så sa sahaba, men vad då om det är sant? Det kanske är sant. Det kanske är tjock eller lång eller kort. Då så sa profeten alaihissalam, om det är sant har du baktalat honom. Och om det är lugn har du förtalat honom. Så definitionen av baktal är att nämna någonting om en muslim bakom ryggen. Och det kan vara sant. Alltså att man retar en person, talar om hans fula utseende, man talar om personens längd på ett kränkande sätt, man talar om personens vikt eller någonting annat som personen skulle ogilla att man nämner. Så det är det man får tänka på. Skulle den här personen ogilla att jag nämner detta? Låt bli. Okej. Okay. Men här är ett undantag där det är tillåtet att nämna en brist eller någon kanske egenskap hos personen som kan ses som negativ. Om det är i ett syfte av att beskriva personen och inte att baktala personen. Okej? Okay? Som till exempel någon kommer till Rinkeby och han letar efter, man kallar Rinkeby mycket somalier till exempel. Han letar efter en person som heter Mohammed Abdi. Ja? Okej? Okay. Han vet ingenting om personen, men han vet, han har ett öga till exempel. Han har bara ett öga, han är blind på en ögat. Och han heter Mohammed Abdi. Kan han komma till Rinkeby centrum och säga, är någon som känner Mohammed Abdi? Kommer han hitta personen? Nej. Omöjligt. Ja, vi känner 1000 stycken. Eller hur? Ja? Men Mohammed Abdi som har ett öga. Ah, vi känner honom. Eller hur? Då är det halal. Då är det tillåtet. Men om han retar honom och säger, ah, den där fula, han Abdi med ett öga, då blir det riba, eller hur? Då är det baktal. Men gör man det med avsikten av att hitta en person, beskriva en person, så är det okej. Okay. Ja? Har ni sett han, vilken han? Han som är lite stor. Han som är lång. Han som är kort. Ah, jag vet vem det är. Då är det okej. Okay. Han som haltar. Och därför beskrev man vissa av sällan för att han är a'raj, han är snedögd, han är enögd, han haltar och så vidare. För att gärna beskriva personen och inte baktala personen. Okej? Okay? Så det går tillbaka till ens avsikt. Och där nämner författaren, den första hadithen är svag. Den andra hadithen berättas från Aisha radiallahu anha, där hon nämner att en man bad om tillåtelse att få komma in till profeten alaihi salatu wassalam. Och han sa, bi'sa akhul ashira. Vilken ond person han är. Alltså när han var ute så sa profeten, vilken ond person han är. Och när mannen kommer in så bemötte profeten honom trevligt. Och så säger han till... Och då undrade Aisha varför efteråt. Och då så sa han att Allah tycker inte om al-fahish, al-mutafahish. Yani personen som är pervers eller personen som beter sig skamlöst. Och uppmanar till liknande saker. Nå. Här. Den här hadith nämns också i Sahih Bukhari. Och då säger Imam Bukhari: Bab ma yajuzu min igtiyab ahlul fasad wa raib. Kapitlet att det är tillåtet att baktala ahlul fasad, onda människor och folk av tvivel. Yani onda människor och folk som man måste varna för. Att det är tillåtet att baktala dem, yani att nämna och varna för dem och deras brister. Här lär vi oss att det är tillåtet att varna för onda människor. Så att folk är på sin vakt från deras ondska. Så att om man har en person som är ond, han till exempel säljer narkotika, han gör massa dåliga saker. Och han är muslim. Ska vi säga det är haram att säga till folk akta er för honom? Han är ond. Han säljer knark. För han ogillar att du säger det. Han vill inte att du ska sitta och säga han är ond. Han är fasid. Han är mujrim. Han säljer knark. Han vill inte att du säger så till folk. Betyder det att det är förbjudet? Eller tillåtet? Tillåtet. Och kanske till och med wajib. Att varna folk för honom och hans ondska. Och bor man i ett muslims land, anmäl honom. Och även här, anmäl honom person. Han ska inte sprida fasad. Han ska inte göra ondska bland människor. Han förstör barnen genom att sälja narkotika. Är det inte så? Så få bort honom. Man ska varna för sådana här människor. Och självklart, man kan också gå i råd till personen. Det är två helt olika frågor. Gå i råd till personen och säg lägg ner, bli en bättre människa, fixa till ditt liv och så vidare. Det är en annan femma. Men att man varnar folk för honom. Och samma sak då, Ahlul Fasad och Ahlul Bid'ah nämner också ulema, de lärda, att man ska varna för folket av innovation som sprider värre saker än fasad. Alltså de sprider den största formen av fasad genom att inte bara korrumpera folks dunja utan förstöra folks religion. Vilket är steget värre. Så dessa människor ska man också varna för. Och det finns ijma, konsensus i den här frågan. Att det är wajib, obligatoriskt för ahlul ilm att varna för ahlul bidah. Det råder ingen ikhtilaf i den här frågan. Utan det är en plikt. Och det är någonting som profeten har gjort, alayhi salam, någonting som sahaba har gjort och någonting som tabi'un har gjort. Och ulema fram tills idag har konsensus i denna fråga. Att man får inte vara tyst om ahlul bidah. Utan man ska varna för dem. Men självklart, där finns också kriterier. Att det är folket av kunskap. Och man varnar för dem i enlighet med behov, vishet, tid, plats. Många aspekter man får ha i åtanke. Men grunden är att det är helt okej. Okay. Och en form av ibadah och jihad att varna för ahlul bidah. Okay? Och ingen ska komma och säga att det är baktal. Det är riba, ni baktalar ulema och hit och dit. Utan det är någonting som ulema har gjort i alla tider. Och som Ibn Rajab al-Hanbali nämner i hans bok om nasiha, han säger att det är endast juhal, okunniga människor, som har problem med detta. Ja. Nästa hadith, nästa kapitel. Bab man lam yara bi hikayat al-khabar ba'san. Den som anser det vara okej att berätta en händelse. Och där nämns hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att när Rasulullah alayhi salatu wassalam delade ut krigsbyten Yawma Hunain i Ja'rana, så trängdes folk framför profeten alayhi salatu wassalam, och profeten alayhi salatu wassalam säger att det fanns en av Allahs tjänare inna abdan min ibadillahi. Som Allah subhanahu wa ta'ala skickade till ett folk. De förnekade honom och de spräckte hans skalle. Och medans han torkar bort blodet från sin panna så säger han, å Allah, förlåt mitt folk för de vet inte bättre. Och då så säger Abdullah ibn Mas'ud att jag kunde se profeten sallallahu alaihi wasallam framför mig när han talar om den här personen, illustrera genom att yani dra sin hand över pannan. Och denna hadith är autentisk. Här så nämner Ibn Mas'ud denna mycket fina hadith som också lär oss väldigt mycket när det kommer till da'wah, hur man ska ha tålamod när man sprider islam. Kolla på denna profet som Allah subhanahu wa ta'ala valde och skickade för att kalla till ett tawhid och kalla till ett islam. Och han möttes som många av andra profeter med förnekelse. Man förlöjligade honom. Och inte bara att man stannade där, utan man brukade också våld mot honom. Genom att slå honom så att hans skalle spräcktes. Yani han får en spricka i huvudet och det börjar rinna ner blod på ansiktet. Så vad är hans reaktion, denna profet? Han, samtidigt som han börjar torka bort blodet från ansiktet, så säger han, ja Allah, förlåt mitt folk, de vet inte bättre. Som han Allah. Så vad har vi här? Här har vi tålamod. Vi har överseende. Vi har förståelse för folks tillstånd. Och vi har också att göra dua för personen som gör dig någonting, som gör dig illa. Alla de här sakerna finns i Allah Azza wa Jalls profeter. Och det är en väldigt vacker egenskap som man måste kunna ha när man gör da'wa. Folk är olika. Men han kommer här till ett folk som är helt okunniga. Ett tillstånd där de inte accepterar hans da'wa. Allah alam vilka orsaker det var. Och möter honom med våld. Men ändå, han säger inte att Allah förstör dem, Allah straffar dem. Utan han ber om förlåtelse för dem. Vilket betyder att han ser fortfarande hopp. Är det inte så? Att om Allah kan förlåta dem, Allah kan vägleda dem, eller hur? Så han tappar inte hoppet och säger, ja, vilka onda människor. De försökte döda mig. De slår mig. De vill inte dyrka dig. Ja, Allah. Utan Allah förlåt dem. Allah vägleder dem. Och det här finner vi också från profeten Muhammed a.s. När han gick till Taif a.s. Och samma sak där. Han kallade folket till tawhid och han möttes av folk som kastade sten på honom. Och när han flyr från staden så kommer Jibril alaihi salam och han säger, jag har med mig ängeln av berg. Ängeln som är ansvarig för bergen. Och han gör exakt vad du vill. Vill du så kommer han att krossa staden mellan två berg. Yani, du har chansen att hämnas om du vill. De är kuffar. De förnekade islam. De kastade sten på dig. Allahs profet, bästa människan. Vill du hämnas? Varsågod. Då säger han nej. Jag hoppas att det ska komma ett folk från deras barn som kommer att dyrka Allah. Subhanallah. Arju. Jag hoppas hos Allah att från deras barn kommer det finnas de som dyrkar Allah. Om dessa inte blir vägledda, kanske deras barn blir vägledda. Förstör dem inte. Och subhanallah, efter några år hela stan blev muslimsk. Inte deras barn. Hela staden blev muslims under profetens tid, alaihi salatu wassalam. Så här finner vi hur viktigt det är att ha tålamod i da'wah. Och att hoppas gott från folk. Önska gott. Önska människornas bästa, människornas vägledning. Vilket är svårt. Man sätter ofta sig själv före. Är det inte så? Hämnas för sig själv och så vidare. Men det finns något större än dig själv. Och det är Allahs religion. Är det inte så? Att försvara. Allahs religion är viktigare än att försvara sig själv. Att vägleda en människa till islam är viktigare än dig själv. Och det här är svårt för många. Att ge företräde till detta. Och se det som största prioritet. Och det som man har som måttstock när man väger fördelar och nackdelar. Yani kommer det här gynna, skada? Kommer de bli muslimer? Kommer de närmare till islam? Jätteviktigt. Och att man, yani, jag är inte speciellt viktig. Utan jag är bara ett medel. Allah använder mig som ett verktyg för att förmedla islam. Taib. Ja. Man finns också att man, när man lär ut någonting, att man kan använda, vad heter det, visuella medel och liknelser. Då profeten Ali Salam illustrerade och gjorde just det här med att han, när han pratade om att profeten torkar bort blod från pannan, så gjorde han själv, torkade själv ansiktet för att få mer inlevelse i berättelsen. Och det finns många liknande hadither där han använder yani, visuella verktyg för att då få mer, vad kan man säga, inlevelse i berättelsen. Ja. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah tala nästa vecka. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.